Afrika och sinnenas berusning. Av Viola Maybach. Översättare Sara Ask. Inläst av Fredrika Eriksson. För Saga. Kapitel 1. Hos familjen Arendt var den vardagliga rutinen satt på ända. Paul och hans son Bernd hade kommit tillbaka från kakoplantagen senare än vanligt. Arbetet skulle snart bli dem övermäktigt, eftersom vissa av säsongsarbetarna de hade anställt för bara ett par veckor sedan redan hade svikit dem. Männen hade blivit avskräckta av det hårda arbetet, och efter några dagar hade de helt sonika slutat dyka upp. Det här året såg ut att bli hårdare än vanligt. Familjen hade utvandrat till Afrika 5 år tidigare, slagit sig ner på Arkamona i Indiska oceanen, ögruppen Arkamonernas största ö. Här bodde de i den lilla stan Kalila. Trots att de hade fått arbeta hårt redan från början, trivdes de bra i sin nya hemstad. Var är Tina egentligen? Frågade Mia Arend, när Paul kom in i köket med hungrig blick. Bernd stod fortfarande i duschen. Det luktar gott, sa Paul. Idag är det Agnes som har lagat maten, sa Mia nöjt. Det är hennes första försök att korsa det tyska och afrikanska köket. Du driver, Mia. Jag tror inte att maten blev särskilt afrikansk alls, sa Agnes förläget till sin svägerska. Men jag undrar också var Kristina håller hus. Pauls syster Agnes Arend och deras brorsdotter hade kommit till Arkamona 6 veckor tidigare. Kristinas far Frans Arend, Agnes och Pauls äldre bror, hade velat skilja henne från en ung man som hon hade förälskat sig. Frans Arend var domare och dessutom mycket sträng. Precis som de flesta av hans vänner stod han inte ut med tanken på att en av hans döttrar skulle ge sig till en man innan äktenskapet. Och därför hade han en vacker marsdag år 1958 satt Kristina och hennes faster Agnes på fartyget Bremen med kurs mot Afrika. 1 år var det tänkt att Kristina skulle stanna på Arkamona hos Mia och Paul och deras båda barn Barbara och Bernd, medan Agnes egentligen skulle ha rest tillbaka till Tyskland redan efter 4 veckor. Men hon hade ångrat sig och valt att stanna kvar. Agnes hade förälskat sig i Afrika. Hon kanske kom hem för länge sedan utan att vi märkte det. I samma ögonblick utbrast Barbara. Det kommer någon på en häst. Hon sprang bort i dörren och slet upp den. Tina, skrek hon upprört. Vilket fick hennes föräldrar och faster att genast skynda efter. Där fick de se Kristina uppe på John Mellers häst. Blek och med nödtorftigt hopknuten blus. Rufsigt hår och rödgråtna ögon. John Meller, familjen Arends granne, gick bredvid och ledde hästen. Herregud, utropade Agnes chockat medan de andra stod mållösa. Kristina gled ner från hästryggen och störtade rakt i armarna på Agnes, som tryckte henne till sig. Hon insåg att det inte var rätt tillfälle att ställa några frågor. Det är bra nu, mumlade hon. Det är bra. Tar ni hand om Kristina? Frågade John vän mot kvinnorna. Han var en lång och välbyggd man på drygt 30 år, med mörka ögon och tjockt brunt hår, som nådde en bit över skjortkragen. Hon blev överfallen på fältet de brukar arbeta. Hon glömde bort tiden och i skydd av mörkret lyckades några av gästarbetarna smyga sig på henne. Som tur var kunde hon ropa på hjälp och jag råkade vara i närheten. Paul Arendt knöt sina händer. De fick känna på min piska, fortsatte John. Men en av dem lyckades fly. De andra kommer inte att kunna gå på ett tag. Men vi borde inte vänta för länge, Paul. Hur många är kvar på fältet? 3. En vit och 2 svarta. Den vita karen är från Monijo, som gav oss problem här för 2 år sedan. Tom Wilkins? Just det. Då är det kört för honom nu, sa Paul bittert. Om de bara är 3 räcker det med oss 3 för att hämta dem. Han ropade på sin son, men Bernd hade hört uppståndelsen och stod redan i dörren. Vad är det? Frågade han. Hans blick föll på Kristina i famnen på sin faster. Hon darrade hela kroppen, men gav inte ett ljud ifrån sig. John upprepade historien kort för Bernd.